Hej och varmt välkomna tillbaka till Feel Good-podden igen. Det är jag, Sanna, som är här idag och idag är det min tur att fråga ut Anna lite grann om hennes härliga liv och hennes livsresa. Välkommen, Anna.
Eller hur? Tack! Så härligt att få vara med här.
Ja.
Jag vet att det här samtalet kan ta vägen.
Eller hur? Öppet för det mesta, tänker jag. Idag tror jag nog att vi skulle kunna hoppa över den där första frågan om hur vi träffades eftersom vi redan har avverkat den i första avsnittet när du pratade med mig lite grann.
Helt rätt. Jag håller med dig.
Vi studsar över den och det rakt in i ditt liv. Du har ju gjort en härlig livsresa och jag vet ju att jag vet ju inte allt ändå. Berätta lite, var befinner du dig idag?
Men idag har jag landat lite. Jag var ju ute på mycket äventyr från tonår och upp, ganska långt upp i åldern. Men idag så har jag landat på en bondgård uppe i norra Skåne. Där jag har mina stora odlingar och min gårdsbutik. Och så driver jag den här digitala terapiverksamheten. Som också har fokus på ledarutveckling och organisationsutveckling.
Härligt.
Ja, men det är en plats som är lugn, som har mycket ro. Ja. Det finns en sambo som är harmonisk. Ja. Det finns en katt.
Skönt.
Det finns mycket lugn och ro och frid just nu. Det kanske är dags för nya äventyr om ett litet tag. Men än så länge så njuter jag av den här stillheten. Och platsen för kreativitet som vi har nu, där vi kan podda till exempel och göra såna här roliga saker. Och lite nya vänner och relationer som du till exempel som har trillat in här i år. Det är jättehärligt.
Ja, visst är det härligt med möten, tänker jag. Oavsett hur de är.
Så är det ju faktiskt.
Ja. Men vill du berätta lite grann ändå om dina äventyr? Bara för att få en bild av det som var innan.
Ja, såklart. Ja. Jag började väl med äventyr med så här språkresor på somrarna och fick lite smak för det. Och min mammas man reste rätt mycket ut i Asien så att jag fick se på diabilder från spännande länder när jag var ung. Och det ringde kineser i telefonen så att jag fick lära mig så här säga just a minute please på engelska när jag var typ 5, om ens det. Så här, jätteliten. Så det fanns liksom en viss exponering för det där liksom. Sen åkte jag ut. Jag var i Frankrike under gymnasiet. Sen var jag i Sydkorea, Kina innan dess. Sen Sydkorea så pluggade jag där i båda de länderna. Sen åkte jag till Italien, i Schweiz, Guyana i Sydamerika. Och var på mycket olika roliga äventyr längs den vägen.
Vad spännande. Men vad gjorde du i Sydkorea då, när du sa att du pluggade? Eller?
Jag hade en filosofisk idé när jag var typ 15, så ni får förlåta mig. Jag skulle bli en glad, motiverad, hel människa. Och då hade jag den här idén om att om jag kunde byta ut, liksom jämföra den svenska kulturen med den franska kulturen och liksom frigöra mig från vissa typer av värderingar genom den jämförelsen, så trodde jag att jag skulle kunna göra samma sak med 2 asiatiska länder och så 2 stycken länder i varje världsdel. Och på det viset skulle jag bli en fri människa, fri från alla världens värderingar och normer och så här. Så jag påbörjade den resan och läste kinesiska i Sverige och sen åkte jag till Kina och läste på universitetet där, kinesiska. Där träffade jag en koreansk man som jag blev lite förtjust i. Så då tänkte jag att Korea är mitt nästa asiatiska land.
Ja.
Då beställde jag som man gjorde på den tiden. Man beställde en kurskatalog från ambassaden. Så jag skrev ett brev till ambassaden i Sydkorea och de skickade hem det. Det tog 3 veckor för breven liksom att färdas här genom de olika länderna i varje riktning. Så det tog nästan en termin. Men sen så sökte jag in till ett universitet i Sydkorea. Jag läste där.
Hur gammal var du då?
Då var jag 20. Ja. Så då var jag inte så himla stor.
Nej.
Och sen fortsatte jag. Jag blev erbjuden en plats på en konstskola där av en av lärarna. Så det läste jag på Konstfack i Sydkorea. Och sen så fick jag ett jobb så bland meditationsmästare uppe bland bergen.
Wow.
Så då jobbade jag där ett tag och fick lära mig meditationen och hur man kan röra energi och flytta energi och sådär. Hur man kan läka inifrån på ett energiplan. Så att det var mycket fint jag fick med mig där. Och så fick jag med mig den här insikten om att jag kunde bli hel inifrån. Jag behövde inte vara i alla länder.
Nej, vad fint.
Lära mig att läka inifrån och ut, så att säga.
Ja.
Så resan stannade där, kan man säga.
Ja. Kan du säga något på kinesiska idag?
Ja, det kan jag. Inte jättemycket, men jag kan säga wo chao, Anna, till exempel. Eller chile fama, som betyder har du ätit ris? Men det används ganska ofta som lite som how do you do?
Okej, okay. Har du ätit ris?
Det första betyder att jag heter Anna.
Mm. Vad häftigt, tycker jag.
Ja. Ja, men det är lite härligt.
Ja.
Det var jätteroligt med de tidiga äventyren.
Men jag tänkte att hitta den här liksom insikten som du då beskriver där, alltså så tidigt i livet. Har du kunnat använda det fullt ut, eller liksom vad? Berätta.
Det var ju inte så att jag blev fri som människa bara för att jag kom på att jag kunde göra så, utan sen följde ju en ganska lång livsresa. Mm. Som jag känner fortfarande pågår. Ett tag tänkte jag att jag kanske kände mig ganska klar med mig själv. Jag hade utrett det mesta och hade en form av acceptans och förståelse och förlåtelse för mig själv. Men det tog inte så många månader förrän jag upptäckte att det fanns många fler nivåer inuti mig och utanför mig. Och en känsla av att min resa är lika oändlig som universum är oändligt. Utan att det är verkligen en läroresa som fortsätter.
Ja, visst är det det. Och någonstans så är det väl kanske så att vi består liksom utav lager.
Mm.
Så även när man ibland kommer till det där läget där det känns liksom som att man är ganska färdig, då går man till en nivå till. Plus att livet fortsätter ju att hända.
Eller hur? Det gör ju det. Och utmanar och skakar om och har sig liksom.
Precis. Mm. Men berätta, vad hände sen när du vart tog din väg efter det då, efter resan? Liksom?
Ja, efter konstverk i Sydkorea så blev jag så förtjust i etsning. Men ja, stora metallskivor som man etsar mönster i, så trycker man dem i stora pressar på papper. Så jag sökte till en konstskola i Florens i Italien och var där ett år utan att kunna italienska. Utan jag fick lära mig på vägen.
Coolt.
Ja, det gick vägen. Det tog ett par månader och sen gick det bra. Och sen därefter så åkte jag hem till Sverige faktiskt och tog min magisterexamen till slut. Sökte till en FN-praktik i Genève. Jag var där ett halvår ungefär. Sen så undervisade jag på universitetet i Lund och Malmö universitet i mänskliga rättigheter, som var mitt grundämne liksom. Åkte iväg till Kajana, jobbade lite för FN, kom hem, fortsatte undervisa. Och sen blev jag byråkrat i Sverige. Det var kanske inte mitt klokaste val, men det var spännande en liten tid.
Ja.
Jag är ingen jättebra byråkrat, ska jag erkänna.
Det så jag känner dig idag, jag har så svårt att föreställa mig det. Liksom. Det
eller hur?
Det är svårt, men ja. Ja, vad häftigt. Och ändå, nu
jag... Eller hur? Ja, men jag kunde ju förlora mig själv i remissvar och regleringsbrev och annat sånt. Som var kul en liten stund, men nej. Jag har lite för mycket skutt i tassen.
Och sen?
Sen startade jag eget. Det är väl kanske 2011 tror jag startade eget. Och började erbjuda konsulttjänster. Och healingen faktiskt började jag med då också. Professionellt. Jag hade ju haft med mig det sedan Sydkorea. Jag hade jobbat med människor liksom bara så där, på frivillig basis, på energiplan. Men då började jag ta betalt. Så det har jag gjort i 10-talet år nu.
Ja.
Och fortsatt att hålla ledarutvecklingsprogram. Och jobbat med förändringsledning, mycket i offentlig sektor. Jag tyckte att det var jättespännande. Och då klarar jag det lite bättre. Men jag får komma utifrån och jag får jobba med en lite snabbare process. Och faktiskt stötta i förändring. Då går det bra med byråkratin.
Ja, okay. Blir det kanske lite mer lagom då också, tänker jag.
Ja, eller hur. Jag får skutta lite också.
Ja, vad spännande.
Mm.
Men om du skulle liksom ändå... om du tittar tillbaka så, på allt som har varit... Vad skulle du säga har varit din största utmaning genom åren?
Mm. ganska, jag stötte på ganska mycket utmaningar längs vägen, tror jag, i stort och smått.
Mm.
Verkligen. Att stanna kvar på en plats och göra saker över längre tid försökte jag ju med ganska länge. Sen slutade jag med det, för jag insåg att det kommer inte riktigt funka för mig. Jag måste få lov att vara rörlig och flexibel. Liksom. Men då var det ganska utmanande under en tid att försöka. Jag hade ju bott i 4 länder, jobbat på fyra olika länder, 6 olika arbetsplatser tror jag var på 1 år. Ja. En gång. Och så försökte jag flytta hem till Sverige och stanna här i en lägenhet. Det var jättesvårt. Det tog många år innan jag landade in i det ordentligt. Genom att säga. Så egenföretagandet passar ju bättre på det viset. Då får jag lov att vara rörlig. Och göra saker som känns spännande. Mm. Sen hjälper det lite med en ADHD-diagnos i det också. Mm. Faktiskt. Att jag får lite bättre självförståelse i det. Men jag tror det som kanske var svårast för mig och tog längst tid att komma till rätta med var kanske att man får lov att ta hand om sig själv, sätta sig själv först. Att det kan ses som godhet.
Mm.
Att jag tänkte att generositet var när man ger till andra alltid. Och att det skulle jag göra hela tiden. Jag skulle hjälpa, finnas till hands hela tiden. För alla som behövde mig när som helst. Och det gick ju inte. Till slut var jag som en liten blöt fläck liksom.
Det är ju så där, jag brukar kalla det för Florence Nightingale-syndromet lite grann. Mm. Och det är ju, vi har ju konstaterat i båda två, där är vi ju ganska lika liksom.
Mm.
Och det är ju lite det vi jobbar med ganska mycket idag, i det vi gör. Att försöka få, framförallt kvinnor är väl de som vi jobbar mest med, att se det värdet i det här givandet som till slut bara, alltså det behövs egen påfyllning, för annars så generar man sig helt enkelt, och då kommer utmattningarna som ett brev på posten. Och jag antar ju att du hamnade där också.
Eller hur? Det gjorde jag ju. Det tog tid innan jag fattade det. Först var jag bara väldigt gråtmild. Jag hade börjat få lite svårt att läsa, lite svårt att skriva rapporter och sådär. Men det tog ett tag innan jag fattade, och när jag fattade så var det liksom på tok för sent. Då kunde jag inte. Då vet jag att jag tog mig runt på sjukhuset och skulle försöka få en sjukskrivning. Jag kunde inte läsa på skyltarna. Jag visste inte vad jag skulle. Och då var hjärnan bara helt slut. Liksom. Den hade lagt ner.
Och det är väl det som är så synd egentligen. Att vi ofta liksom, för när man kör på och man tänker liksom att nej, men det här är ingenting. Eller man försöker att fortsätta och orka och inte lyssna på sig själv. Så hinner det så långt. När man väl liksom blir tvungen att ta tag i det. Och då är vägen tillbaka också väldigt, väldigt lång.
Mm. Det tog nästan 5 år egentligen.
Ja.
Innan jag kunde jobba ordentligt igen. Och klara av saker. Mycket längre än vad jag trodde. Jag var ju sjukskriven ett halvår. Sen skulle jag vara frisk liksom. Men det var ju inte sant.
Men jag tror att det är en sån himla vanlig tanke att landa i. Man tänker att jag ska bara vara ledig lite nu, alltså jag bara sjukskriver lite nu så blir det bra. Fast det är när jag tänker, när kroppen då går ner på varv äntligen, då kommer den ju ikapp.
Ja.
Och då kan det ju, och därifrån kan det ju faktiskt bli värre under en period innan det liksom vänder.
Det är sant. Så var det nog, ja. Jag fick mycket epilepsianfall och åkte ambulans och hade mig.
Du med, det är också så här härligt. Alltså, jag har ju träffat väldigt få som har varit med om det innan, men nu har ju du och jag mött varandra och vi har båda två liksom hamnat i den med stressutlöst liksom epilepsi eller stressutlösta kramper ska man kanske kalla det rent rätt terminologiskt liksom. Men att det är ju verkligen ett tecken på att kroppen liksom bara tiltar, det här funkar inte, den bara det verkligen stänger ner. Liksom.
Ja visst, verkligen. Svimmade och kräktes gjorde jag och höll på liksom. Men hade jättesvårt att stanna upp.
Ja.
Skämdes jättemycket över att inte kunna prestera, inte kunna vara självständig, inte kunna vara en härlig flickvän, inte kunna vara en god vän. Ja, jättejobbigt var det. Ja. Tyckte jag.
Den skammen, för det är ju en slags skam i att liksom inte klara av, att inte orka, att inte liksom vara den som man har varit eller som man tror att folk förväntar sig att man ska vara, den är ju väldigt tung att bära.
Den är faktiskt det.
Mm.
Det är fint att vi börjar prata om det nu, tycker jag.
Ja.
Jag tycker att man hör mer och mer och det börjar bli öppnare kring det liksom. Men samtidigt så finns det ju en gåva där i att få lov att bara vara sig själv och känna att människor tycker om en ändå.
Ja, eller hur?
Utan prestationen liksom. Man kanske inte hade fått tillgång till den enkla kärleken på samma sätt om jag inte hade slutat prestera.
Nej.
Man bara känna att allting var okej. Och det var tryggt ändå. Det fanns människor som hjälpte till och sådär. Det kommer ju fina saker med det också.
Det gör ju det, även om det kan vara väldigt svårt att se det när man är i det. Men om du tittar tillbaka på den tiden nu, kan du se saker som faktiskt, alltså, som du kanske inte skulle vilja vara utan eller som har blivit styrkor hos dig nu?
Mycket saker verkligen. Just den här känslan av att jag får lov att ta hand om mig och det är inte själviskt, det är jättefint. Det är till och med bra för andra, för att då slipper de ta hand om det som jag hade lagt över på andra annars. Och den här gåvan så i att liksom känna en känsla av frid, att inte hela tiden behöva gå vidare, gå till nästa plats, gå till nästa händelse, ta hand om nästa människa, alltid vara tillgänglig. Allt det där är ju borta från mitt liv. Jag kan ju ha en förmiddag där inte en endaste människa tar kontakt med mig och jag behöver inte ta kontakt med någon och jag kan tycka att det är så skönt.
Ja.
Att få den friden liksom. Jag hinner tänka färdigt tankar, jag hinner göra saker som jag tycker är roligt. Jag har gått på en keramikkurs, det är jätteroligt. Ja. Jag hinner gå i skogen, jag hinner lata mig, det är fantastiskt. Jag gör onyttiga saker nu för tiden. Jag har ju varit meningsalkoholist, kan man säga. Jag försöker göra meningsfulla saker hela tiden. Och nu gör jag sånt som är typ bara mysigt eller ja, verkligen bara lata mig ibland. Jätteskönt är det.
Men jag tror
det
att det är
nog aldrig kommit annars.
Nej. Jag tror att det är jätteviktigt. För jag tänker att det blir också roligare när man väl gör någonting sen. Då blir det liksom inte det där kravfyllda med det. Utan då har man hittat liksom att nu vill jag göra det här. Inte för att man ska göra det.
Helt rätt. Och att saker får komma i sin takt. Jag kan säga nej generellt. Säga nej nu för tiden och sätta gränser, det var jag inte så bra på. Men jag kan också säga nej, jag känner inte för det. Eller nej, jag vill inte.
Nej.
Helt enkelt. Jag behöver inte ha någon ursäkt längre. Det är också väldigt befriande. Det blir sannare. Liksom nej och mot andra.
Absolut. Och så himla viktigt.
Det
är ju liksom, det finns ju ingen annan än man själv som, än vi själva som vet vad vi behöver och vill. Så att det blir ju fel när vi ibland säger ja till saker som vi inte vill. För att, ja, av olika anledningar. Men det är liksom, det är ju bara vi själva som kan känna vad vi vill och vad vi orkar och vad vi behöver. Det är ju vårt ansvar mot oss själva faktiskt att också lyssna på det och göra det. Våga det.
Det är verkligen det, jag håller med om det. Det är absolut ett ansvar vi har. Och så är det ganska fint att få ta emot det som händer då när man säger sådana saker. Att människor möter med förståelse till exempel.
Ja.
Ja, jätteskönt. Det blir en helt annan typ av näring i relationen när man kan vara sann. Liksom.
Men kan du också ibland känna liksom det här ändå att ibland så halkar du tillbaka? Att det liksom är lättare att halka tillbaka fast det är också lättare att lägga märke till det. Vilket gör att det går inte så långt. Det kanske inte krävs så mycket för att tröttheten ska komma eller liksom tvivlet eller vad det nu än kan vara. Men det är också lätt att se de liksom signalerna och liksom göra någonting åt det.
Ja, absolut. Jag kan fortfarande stresskräkas. Då har jag gått på för mycket. Och jag kan fortfarande sova till klockan 12. Min kropp kan sova i 12 timmar fortfarande ibland. Inte varje dag länge som jag gjorde under utmattningen. Men det händer. Och inte alldeles ovanligt. Det händer nog ett par gånger i månaden ändå fortfarande. Att kroppen behöver ta igen sig. Liksom. Och precis som du säger, det krävs inte så himla mycket längre. Så att jag tänker inte på att jag blir stressad. Förrän jag plötsligt blir väldigt illamående. Och då förstår jag. Jag är inte magsjuk utan nu har jag stressat för mycket.
Precis. Och jag tänker ju på det idag. Visst, man kan ju, visst vi är med, har man haft en utmattning så är man ju mer stresskänslig och så kommer det alltid att vara. Och jag ser inte det idag som något negativt, utan jag ser ju det som något jättebra. För det är ju någonting som säger stopp till oss innan vi går för långt igen. Om vi är villiga att lyssna på det liksom. Att vi möter det direkt.
Mm. Jag tänker att det är fint. Jag håller med dig. Verkligen, det är jätteskönt. Och det är väldigt bra att kroppen faktiskt säger till så pass tydligt. För då måste man ju backa. Idag vet jag det i alla fall. Att nu måste jag lugna ner mig eller fylla på med energi. Något är det.
Ja, precis.
Det är fint.
Ja. Men om vi sen då bara hoppar skutta till framåt. Och jag byter liksom lite tråd här nu, men ändå inte. För idag så lever du lite grann utav en, liksom, ett drömliv för dig. För vi har ju pratat om det. Vi har ju våra drömliv som ytterligheter. Du på en gård på landet och jag på en båt. Men det finns ju mycket likheter som har gjort att vi liksom har hamnat där. Vad var det som fick dig eller er att ta det steget?
Det var lite olika faktorer. Jag längtade efter att odla. Så det bara kröp i fingrarna och i tassarna på mig. Så att vi letade efter ett litet torp där jag kunde skriva. Jag ville ha en liten skrivstuga. Då ville jag få odla. Och så sökte vi efter tystnaden. För både min man och jag hade ju varit ljudkänsliga under utmattningen. Liksom. Och känsliga för intryck och sådär. Så att bo mitt i Malmö kändes inte helt självklart för oss. Men vi letade efter tystnaden. Så då hittade vi den tystnaden uppe i skogen här uppe i norra Skåne.
Mm.
Det lilla torpet råkade bli en bondgård istället. Det var inte meningen.
Vad härligt.
Ja, vi blev lite kära när vi hittade den här bondgården. En sån här gammal 1700-talsgård liksom, som är för detta fyrlängad, numera trelängad.
Ja.
Där kan jag odla hur mycket jag vill. Och där får vi lugn och ro. Vi kan gå i skogen när vi vill, dygnet runt, och bada i sjöarna. Få den där påfyllningen.
Så fint. Vad är det bästa med att ha det då?
Vad är det bästa med det? Det är många saker. Det är något man kommer dit. Då bor vi i Malmö annars. Vi har en liten lägenhet här. Och då, när man landar uppe på bondgården, så är det som hjärnan slappnar av. Det händer något lite magiskt när den kommer ut ur bilen. Och det plötsligt luktar det väldigt gott. Det luktar natur. Och så finns det inga ljud. Det är verkligen knäpptyst. Och det gör något läckert med hjärnan.
Mm.
Den bara slappnar av. Man känner hur alla muskler bara så här landar. Liksom.
Ja.
Och så sover man bättre. Så ja, det är någonting. Man är alltid ute.
Mm.
Jag gräver i landen eller springer i skogen för det mesta. Mm. Det gör någonting med kroppen också.
Mm. Vad härligt.
Mm.
Men härifrån nu då, har du liksom drömmar framåt? Finns det några andra drömmar som dyker upp nu? Liksom?
Ja, vi har mycket drömmar. Och vi vet inte alls. Det är liksom verkligen drömmar i den bemärkelsen att vi inte har några fasta planer för dem ens. Men vi kan drömma om att kunna ha lite retreats, till exempel bygga lägenheter i våra lador. Vi har ju 500 kvadratmeter lada i två våningar. Ja, det är jättemycket plats. Tänk om vi kunde bygga små rum där som vi kunde hyra ut och så kunna ha yoga retreats, konstkurser eller kunna ha viskvällar på kvällen i ladan till exempel.
Oh,
det skulle kunna bli jättemysigt, eller hur? Ja. Det kan jag gå och drömma om. Och så kan jag gå och drömma om att få resa lite grann igen. Och kanske komma tillbaka till det som handlar om mänskliga rättigheter och barns rättigheter som jag har som grundpassion. Det har ju legat i träda under utmattningen. Men det skulle vara roligt att komma ut och jobba internationellt igen med barns rättigheter.
Mm.
Men det ligger också någonstans i framtiden. Det finns ingen fast plan för det.
Nej.
Ännu.
Och närmast nu då?
Närmast. Nu tycker jag det är jätteroligt med podden, måste jag erkänna. Det är härligt med alla samtal som vi får ha faktiskt. Det är ju superfint.
Alla som väntar, för det är ju, vi vet ju att det är ju flera stycken spännande människor vi har framför oss också som vi ska prata med.
Eller hur?
Ja.
Ja, Det känns verkligen jättespännande. Vi får se vad som väntar härnäst. En tur till en Kanarieö kanske. Och komma ner och hälsa på dig på riktigt.
Eller hur? Det hade ju varit så här. Ja. Tänk om vi kunde ses på riktigt en gång.
Ja, men eller hur? Man vet aldrig.
Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av dina bästa feelgood-tips?
Ja, gärna. Jag har två saker som jag tänker på spontant. Och det är dels det här när man känner glädje i en stund. Man säger att lycka kommer i små portioner ofta. Och det är väl så att man inte är lycklig hela tiden. Men när man känner den där glädjen komma. Eller känslan av att nu är livet helt perfekt. Man verkligen stannar i det och drar ut på det så länge man kan. Så man låter kroppen marinera i alla de här känslorna. Då skapas det ett litet, lite som ett muskelminne som man har i kroppen. Som gör att man kan återgå till de känslorna lite lättare. Så lär vi våra hjärnor och våra kroppar att så här fint kan vi ha det, så här kan vi känna. Då blir det lättare att skapa det i livet.
Mm.
Och så tänker jag på en sak som är lite flummig att prata om kanske. Men jag tror att den är jätteviktig. Och det är det här med att vi låter ju våra kroppar vila när vi har tränat. Vi låter våra hjärnor vila på kvällarna innan vi somnar. Men vi låter inte alltid hjärtat vila. Och jag tänker att det är så himla viktigt. Att vi tänker oss att vi bäddar in vårt hjärta och låter det få ligga mjukt inbäddat en stund innan vi somnar varje kväll. Där vi visar det uppskattning. Vi är med och det känner så mycket under hela dagarna. Och vi är med om så mycket. Att vi behöver liksom bädda in hjärtat så att det får lov att vila en stund. Innan vi går och lägger oss varje kväll.
Så fint.
Ja, så det ger jag en känsla av frid och inre frid. Liksom.
Ja, det ska jag prova. Det lät jättehärligt. En annan sak som jag tänkte också skulle fråga dig. Jag tänker, vi pratar ju om healing och så här. Men jag tänker, alla kanske inte alls vet vad det innebär.
Nej.
Har du lust att beskriva det lite?
Visst, verkligen. Jag tänker ju så här att vi har ett energifält som vår kropp befinner sig i, så att säga. Det finns runt omkring oss. Och att man kan jobba med det. Med hur förklarar man det här på ett bra sätt. Den har olika nivåer av ljus. Precis som en regnbåge. Man kallar det för en aura ungefär. Har regnbågens alla färger. Och de här olika vibrationerna och nivåerna av ljus. Kan vi läka. När det händer någonting i vårt liv. Så kan det skapas ett minne eller trauma. Eller en spänning i det här energifältet. Och vi kan läka det genom att gå in med en lite högre vibration av ljus. Och då flyttar sig det här som har gjort ont. Eller det som har gjort att vi spänt oss. Det öppnar upp lite grann. Lite sådär som händer med oss på våren. När vi har, liksom, vi har gått hela vintern och krypt ihop i våra tjocka koftor. Och så plötsligt får vi släppa dem. Liksom.
Ja.
Ungefär det ut när solen börjar lysa. Liksom, för energi, våra energikroppar. Så när vi fyller på med ett lite högre ljus. Så släpper ofta det som har gjort ont. Eller det minnet som har fastnat i våra energikroppar. Så då kan vi jobba med ljuset för att läka minnen, sår, händelser, sånt som vi vill släppa taget om. Jag tror egentligen att vi kan hålla en energihygien mycket bättre än vad vi lärt oss göra idag. Med ganska enkla medel så kan vi lära oss att fylla på våra kroppar med energi men också släppa taget om det som vi inte vill hålla fast i. Och det är liksom på samma plan som vi gör med vår lägenhet. Att vi städar ibland och vi möblerar om ibland och sådär. Så kan man behöva göra det med sitt energifält också. Och att ibland skulle vi alla människor kunna må så mycket bättre i vardagen. Om vi bara lärde oss de här grundläggande teknikerna. För hur man kan uppleva en känsla men sen också släppa taget om den. Så att vi inte går och bär på dem.
Just det.
Det är när vi håller fast i dem som de blir svåra för oss.
För det är ju lite grann så om man ska liksom, även om man kanske inte hållit på så mycket med healing eller kanske ens med meditation och sådär. Men jag tror ändå att de flesta kan ha känt känslan av att, hur det ibland känns som att man vill släppa någonting som har varit med om, som har varit jobbigt. Men det liksom sitter i kroppen. Att det kan nästan sätta sig som liksom både spänningar eller oro eller någonting annat. Det är liksom någonting man kan inte riktigt ta på vad det är. Men att det ofta då är någonting som alltså, man inte helt släpper taget om, som faktiskt sätter sig.
Visst gör det väldigt lätt. Ja. Ibland håller vi fast vid minnen liksom, av olika anledningar. Kanske för att de är svåra att släppa taget om, men ibland också för att vi inte vet kan släppa taget om dem. Och ibland tror jag att det är lättare att släppa taget om dem om det kommer någon utifrån och hjälper till. Helt enkelt. På samma sätt som vi kan gå i terapi för att prata om saker och ting. Det händer något i det relationella samspelet liksom, som vi inte riktigt reder ut helt själva.
Nej.
Även om vi kan prata med oss själva i tankar och sådär, förlåta oss själva så i tankar, så händer det något annat när vi pratar med en annan människa. Och så tror jag att healingen kan funka också, att den är en bra hjälp för oss att släppa taget.
Absolut.
Saker.
Ja, det är ju väldigt intressant, tycker jag.
Det är fint, det finns så mycket kvar där att lära oss, tror jag.
Ja. Inom jag det tror det. Och jag, det finns ju, jag kan väl känna att en utav en dröm som jag alltid har haft. Men
berätta.
Nej, men som man tänker, som man skulle vilja i stort liksom. Och det är väl egentligen att det inte vore så himla uppdelat med, jag tänker, den vanliga sjukvården kontra liksom alternativ och sånt där liksom, att jag tror att många gånger så kan man liksom behöva en helhet.
Ja, jag håller med.
För att läka på bästa sätt.
Ja, kombinationen tror jag också på. Verkligen. Vi hoppas att det får plats mer av det i framtiden.
Ja, men eller hur?
Och att vi från vårt håll, alltså dels vill vi att sjukvården ska vara lite öppen för att vi kan bidra med någonting, men jag tror också att vår sida inom alternativmedicinen skulle kunna bli bättre på att skapa evidens. Så att vi kan visa på den faktiska förbättringen som sker och förändringen. Och
precis.
Just den kan vara, för vi ser ju det hos våra kunder att det går. Det finns en utveckling som sker jättesnabbt med hjälp av healingen.
Ja, absolut. Och jag tänker även, alltså, för mig så känns det som kommer från sjukvården men som ändå ser båda delarna, och jag kan se styrkor i båda. Nu är jag väl kanske mer alternativ, för jag tror faktiskt, jag känner att det hjälper mer. Men det största steget och det första steget som jag tror att sjukvården behöver ta, det är ju att börja se människan alltså som en helhet. Inte bara se den brutna armen som kommer in eller det här liksom, utan att se att saker och ting kan hänga ihop.
Jag håller med.
För det tyckte jag blev så tydligt för mig då, den gången när jag kom in och hade mina kramper och det, där man direkt började leta efter hjärntumör, MS, och det var liksom, och sen skulle man kolla hjärtat, och sen det var, jag vet inte hur mycket man misstänkte först. Och sen när man då inte hittar någonting, och då blev det lite grann, man kunde ju känna ibland med sjukvårdspersonalen när man kom in med ambulans igen och hade krampat, och det kändes som att de inte trodde på en, att man liksom hittar på. För däremellan så fanns liksom inget, det finns inget mitt emellan där, utan okej, det var inget fysiskt, det här är inget, och då är det liksom, då hittar man på liksom, istället för att kunna se den här helheten. Jag tror jag träffade en läkare under hela det året en gång på akuten som sa det liksom, att de flesta, tyvärr så tänker ju inte de flesta läkarna som här, men alltihopa hänger ju ihop.
Fint.
Just hur stressen liksom psykiskt är fysiskt i kroppen, och kroppen reagerar fysiskt. Så det går inte att bara titta på liksom det ena eller det andra. Utan allting hänger ihop. Och det tycker jag ju ändå liksom, alternativmedicinen är mycket bättre på att se människan som en helhet. Liksom.
Det är helt sant.
Med allt från energifälten till det psyket, till kroppen, till själen. Alltså hela, hela människan.
Att det finns på så många plan. Jag håller med dig om det faktiskt. Ja. Det är en av alternativmedicinens styrkor.
Absolut, absolut.
Jag håller med dig. Jag mötte ju också det, tycker jag, i sjukvården. En jättestor frånvaro av kunskap kring utmattningens bakgrund. Liksom. Man tror att det är någon som har jobbat för mycket, och det är inte riktigt hela sanningen.
Nej. Det är ju också så, det är ju så många delar. Det är ju lätt att tänka att det kanske är jobbet, men det är ju sällan den enda faktoren i sammanhanget. Och det är ju också så himla viktigt att titta på det. Liksom. Hur Hur är familjesituationen i stort liksom, och hur är alltså även vänskapsrelation? Det kan vara så många grejer, och det kanske inte är så stora grejer. Det kanske inte är att man liksom lägger märke till att, eller ens kan se att det i sig skulle vara något. Men är det lite här och lite där och lite där, så tillsammans så kan ju det bli liksom för mycket. Helt enkelt.
Eller hur? Och det märks i hur man erbjuder stöd. Att det stödet som finns är antidepressiva eller 10 timmar KBT. Och det når man ju inte riktigt framme, tror jag.
Och passar inte alla. Det är också en grej.
Eller hur?
Det är också viktigt, tänker jag, att komma ihåg. Att där är vi alla olika, och det gäller att försöka hitta det som passar en själv.
Och det finns mer vi kan göra egentligen, och det skulle ju vara fint att nå ut med mer. Alternativmedicinen kan bidra med någonting där.
Precis. Skratt. Vi får börja med det. Skratthealingarna, det tror jag på.
Ja, jag kör med på det. Vi kör en skrattgrupp. Ja, men det funkar ju. Jag är med på det.
Det är så där grej som jag kan hända. Man har haft svårare perioder efteråt också, men just då, gud vad jag hade behövt att skratta i liksom utmattningen, den här liksom.
Eller hur? Jag håller med dig.
I det att få lov att göra det. Jag tror att det hade kanske slutat att man hade gråtit också, men det är ju så befriande liksom. Och det går ju faktiskt att göra det.
Om man det liksom, går faktiskt. Jag håller med.
Det är okej att tillåta sig att göra det också. Att det liksom, bara för att jag skrattar så det är inte samma sak som att nu har jag ingen utmattning längre. Eller har jag inte ont längre, eller vad det än må vara. Liksom.
Man kan ha hög ångest och le och skratta jättemycket.
Eller hur? Eller hur?
Ja, det går jättebra. Eller hur? Framför mer skratt.
Mer skratt, precis. Mer skratt åt folket. Det får bli en annan podd.
Eller hur? Tema sen under våren.
Ja, vi gör det. Absolut. Helt klart. Vi får ha det i triben. Finns det något annat som du skulle vilja dela med dig av nu? Liksom? Jag tänker hela din livsresa.
Kanske att det viktigaste ändå att förmedla är vikten av att få lov att känna att vi har ett värde som människor, oavsett vad vi kan prestera. Att vi får lov att ta hand om oss själva. Vi får lov att känna en kärlek till den vi är och en uppskattning till oss själva. Utan att det är själviskt. Utan att det finns en stor godhet i det. Jag tror att det är det viktigaste som jag fick med mig av den livsfasen.
Jättefint och jätteviktigt.
Det kanske finns en sak till som jag tänker på. Och det är väldigt sammankopplat. Men att vi liksom... Och lov att bygga vårt eget universum. Och bygga en värld som vi verkligen trivs i. Som vi mår bra i. Det är lite förlängningen av de begreppen. Men att om vi alla får lov att bygga en värld där vi mår bra. Där vi kan fylla på med energi. Där vi kan skratta. Som ligger i linje med våra värderingar. Så kommer vi känna en mycket större frid inom oss själva. Och få en känsla av meningsfullhet. Jag tror att det är en av de viktigaste delarna i hur vi kan skapa en lite mer... fridfull värld runt omkring oss, tänker jag. När vi ser att det blåser mycket ute i media och runt om i världen, så tror jag att en av de saker vi kan hålla oss i är att skapa den här världen för oss själva där vi mår bra. Och låta ringarna sprida sig på vattnet.
Absolut. Så otroligt viktigt. Att liksom också landa i det att när det blir mycket sånt runt omkring, som du säger, att också då titta på vad är det jag kan göra. Och då hamnar man ju tillbaka till den lilla människan, sig själv. Så vad det jag kan göra i detta, jo, jag behöver börja med mig själv liksom. Jag behöver göra det som är närmast mig. Så otroligt viktigt.
Och så kan vi bygga en mänsklig kultur som är lite ljusy, där vi bjuder in mer, där vi bjuder till mer, där vi ser varandra, hör varandra. Och jag tror att det kan bli en väg framåt för vår värld i all enkelhet.
Absolut. Och just som jag tänker, du som lever ditt drömliv också idag. Att göra det mer. Att fler ska våga göra det. Skapa sitt eget liv, det man vill ha. Sen behöver inte det betyda liksom så kanske drastiska som, saker som vi har gjort. Liksom flytta ut på landet eller ombord på en båt.
Nej, jag håller med.
I liksom där man befinner sig nu. Men att ändå liksom titta på en helhet. och skapa det utifrån de bästa förutsättningarna så att man får ett liv man verkligen mår så bra som möjligt i. Ja. Då blir det lättare att möta livets alla utmaningar.
Mm. Jag håller med. Precis så.
Då stormar det utanför mig nu. Så
gör det.
Låser i ordentligt här just nu. Så att men innan vi slutar, Anna, ja, så har vi ju den här, vår lilla feelgood-barometer. Där ett är kass typ och 10 är fantastiskt. Vad känner du att du befinner dig på feelgood-barometern, din feelgood-känsla idag?
Ja, men det är ganska mycket feelgood idag. Kanske en 8. Jag tror att jag fortfarande kan bli lite friskare. Jag har lite utmattningssymptom kvar ibland. Och det finns alltid lite mer att utveckla i min vardag, tänker jag. Men en 8 verkligen. Det är mycket feel good. Vi har mycket harmoni och frid och meningsfullhet och så.
Men jag tänker även där när vi pratar om det nu, om feel good-känslan. Men har du stunder i ditt liv idag där du kan liksom vara en 10? Där du kan liksom se att i den här stunden så känns det som en 10?
Det har jag faktiskt. Ja. Ja, verkligen. Ibland när jag går ute i min trädgård på torpet till exempel och jag kan refsa gräs som jag ska lägga på min odling.
Ja.
Då kan jag känna mig väldigt, väldigt lycklig. Och det är ju jättebanalt, men så är det verkligen.
Så ljuvligt, jag älskar det.
Ja. Eller när vi gör roliga saker tillsammans, då kan jag också verkligen ha en feelgood-känsla som är väldigt, väldigt hög.
Ja.
Det tycker jag verkligen.
Det är viktigt att komma ihåg dem också, de som är topparna där också. Att
verkligen.
Om man landar någonstans emellan, att när de där stunderna kommer så njut för fullt.
Ja, eller hur? Jag tror på det också.
Ja. Helt klart. Tack så jättemycket, Anna, för att du släppte in oss i din livsresa idag. Du och jag kommer ju prata mer framöver. Också om lite olika saker som kommer dyka upp.
Helt ja, klart. Tusen tack för att jag fick vara med och dela med mig av tankar. Det är roligt.
Visst är det.
Att vara här.
Ja. Så vi säger tack för idag. Så ses vi snart igen, eller hörs snart igen kanske man ska säga.
Ja, det gör vi. Ha det så bra så länge alla ihop.
Ha det så bra. Hej då.
Hej då.